Välkommen till podden Osminkat. Podden om våld i nära relation, den osminkade sanningen. Kunskap du behöver för att hjälpa dig själv eller andra, för alla känner vi någon. Vi som gör podden heter Linda och Martina. Vi jobbar professionellt med detta och har egna erfarenheter. Tja Linda!
Hej Martina!
Hallå! Idag ska vi snacka lite om hur livet en vardag kan se ut med en narcissist eller en förövare.
Ja.
Så att säga. Där det man inte vill görs. Och svek skapas och tar form på olika vis. Och där man kanske inte gillar vissa saker. Ja, då är det som blir viktigt för förövaren.
Mm, det är en ganska bra sammanfattning. För det blir så där att om hon inte gillar något så gör han ju det.
Just det.
Alltså det finns så mycket att säga.
Precis. Och jag tänker att i början av en relation till exempel, då kan det se ut som att en konflikt uppstår och där han blir sur eller arg. Och det blir ju väldigt jobbigt för kvinnan som bryr sig om honom och det kan bli lite förvirrande för henne.
Ja, det finns ju så mycket känslor från hennes sida också.
Exakt. Men för honom då så blir detta rent konkret, det blir uppmärksamhet för honom.
Ja, han är ju det här lilla barnet som drar mamma i kjolen, bara se mig, hör mig hela tiden.
Precis, precis. Och det här kan han sätta i... sätta på spel så att det upprepas gång på gång.
Mm. Sätt i sitt system typ.
Ja men exakt. Och då kvinnan blir då ledsen och chockad och förvånad och vet kanske inte alltid hur hon ska hantera det här då.
Nej.
Hon kanske känner sig sviken och han påbörjar subtila händelser och hämndaktioner som hon inte ser.
Mm. Ja, det är ju väldigt sällan kvinnan i frågan ser saker som händer. Alltså hur han beter sig, hur det kan vara. Alltså det är så svårt att ta på. För att hon är ju så himla fokuserad på att bara liksom lägga fokus på honom. Och tänka på honom hela tiden.
Ja. Ja, men precis. Och för henne så är det oftast ett vi-tänk från början.
Ja, exakt.
För honom så är det oftast jag.
Jag och mina.
Jag och mina behov.
Ja, exakt. Så det blir väldigt... Ja, ett sånt här par träffas ju aldrig på samma premisser. Det finns ju liksom inte. Men exakt. Från början så lever hon i en sån här kärleksbubbla. Medan han bara så här, kör min grej.
Ja.
Ja, det är så svart och vitt alltså.
Ja. Ja, det är märkligt alltså. Ja, jag har ett exempel faktiskt.
Mm. Exempel älskar vi, då förstår man.
Ja, nej men ett tillfälle då där en förövare blev arg för att hon valde att stanna kvar på krogen med sina vänner. Och valde då att sätta honom i en taxi på väg hem till sig själv. För att han då hade fylledäckat på krogen. Och vad som händer då efter detta då, det är att förövaren låser ute henne från lägenheten. Så att hon får sitta då i svalen i 4-5 timmar innan förövaren släpper in henne.
Mm.
Och gråta och vara ledsen och inte förstå vad det är som händer. Och förövaren då är arg och förbannad och förstår inte varför hon inte tog hand om honom när han ville åka hem. Hur kunde hon stanna på krogen och ha roligt?
Ja, ja, för det får hon inte.
Men hans vänner dessutom.
Mm.
Hans vänner, inte deras gemensamma vänner utan hans vänner.
Och det här är ju någonting som jag har hört extremt många gånger. Just att man blir utelåst.
Mm.
Det är jättevanligt.
Mm. Mm.
Gärna när det är vinter, gärna naken eller nästintill naken alltså. Och då säger jag naken.
Mm.
Det är jättemånga kvinnor som får utstå det. Du vet, ute på balkongen, eller jag har till och med varit med om en kvinna som berättade att seriöst i trappuppgången, hon var helt naken och blev utkastad ur lägenheten och stod i trappuppgången naken, alltså helt naken.
Oj, oj, oj.
Så att det är liksom,
Oh
det
my
här hände
God.
ganska ofta. Det hände ganska ofta. Men jag tänker lite, ja, för henne då, vad, lite känslor och sådär.
Ja, alltså sånt här skapar ju enormt mycket skam och skuld.
Och när du ändå nämner det så tänker jag, för att alltså, vi säger ofta, vi uttrycker oss ofta så här, ja, skam och skuld. Men vad är skam och vad är skuld? För att det är liksom, så man slänger sig ofta med ord, men vad betyder de egentligen?
Nej, men skam kan man ju säga då, det handlar ju faktiskt om vem du är. Det ger någon form av känsla av att du som person är fel. Så. Medans skuld handlar mer om vad du gör och är då mer en signal om att en specifik handling var felaktig. Så att det är skillnad, det är vem man är och vad man gör som är skillnaden där. För henne då så blir det ju även att hon upplever ju ånger och förmodligen besvikelse och ledsamhet. Kanske blir arg och undrar varför han använder en sårbarheter som han har berättat i förtroende emot den.
Det sker ju egentligen i hela förhållandet med en sån här, fast det liksom bara ökar och stegar och blir värre och värre liksom.
Ja, precis. Men hur blir det för honom där då?
Ja, men han använder gärna kvinnans svagheter mot henne. Och det skapar ju mycket förvirring och framkallar ju jättemycket starka känslor, självklart. Och sen så ser han också hur hon reagerar då i olika situationer. Och försöker liksom förbereda sig strategiskt då för vad han kommer att möta och vilken situation och känsla hos henne och längre fram i relationen. Så. Men, och alltså han vill ju, han är ju bra på att hitta på olika straff.
Kan du berätta lite om hur ett straff kan se ut, exempelvis?
Ja, det kan ju vara alltså, som man just berättade om balkongen, eller man släpper, det är ett
Ja,
fysiskt
just det.
straff. Att du åker ut, eller tysta leken som jag brukar kalla för, att han är
Just
tyst i
det.
flera dagar.
Ja, just det.
Eller till och med veckor.
Ja.
Det är ju några typer av straff. Alltså det finns ju brutala straff också. Alltså det kan vara rent sexuellt, det kan vara rent fysiskt våld självklart. Men
Ja.
det kan även vara bestraffningar genom barnen till exempel.
Ja.
Jag vet, du har väl något bra exempel när det gäller barnen att.
Ja, men precis. Ibland kan förövaren ge barnen godis när de gör någonting mot till exempel mamman eller så vidare. Som han vill. Om han nedvärderar henne inför barnen till exempel så vill han att barnen ska säga någonting mer för att hänga på hans kommentarer eller liksom onödiga grejer. Och om barnen då gör detta och går honom till mötes, då belönar han barnen med en chokladbit eller någonting, en godis. Och sen om barnen då hoppar in i mammans famn igen och säger åh, jag älskar dig mamma, sådär. Och han märker att det här håller ju liksom inte.
Nej, det funkade inte som han ville.
Exakt, det blev inte samma utgång som han hade planerat.
Nej.
Då tar han godisen som han precis gett barnet
Alltså,
som
det är så
belöning
stort.
från barnet.
Ja.
Det är en strategi de kan använda sig av.
Jag har också ett exempel faktiskt, och det gäller till exempel om man, hela familjen bestämmer att nej, men vi ska åka på, ja, men någon, alltså säg Skara-Sommarland.
Ja.
Och så bestämmer man då Skara-Sommarland och ska åka en viss tid och allt det här.
Just det.
Och det blir alltid bråk och strul precis innan man åker. Man kan vara färdigpackad och allting, men så får han bara för sig någonting. Så ställer han till med en scen. Vilket gör att, se nu vad du gjorde, nu kan vi inte åka iväg, säger han till kvinnan. Och så får inte barnen åka. Och de har ju naturligtvis sett fram emot detta. Och hon får inte åka med barnen själv. Det får hon inte göra, så för han ska ju med. Och nu blev det inte så, för nu, ja, han hittar på någon anledning liksom.
Just det.
Alltså just den det. Har man ju också hört mängder av gånger alltså.
Ja. Även, jag har också ett till exempel här. En kvinna som ska plugga på annan ort.
Ja.
Och så har han lovat att han ska köra henne till tåget.
Mm.
Mm. Det är bara det att han drar ut på tiden. Så att hon blir så stressad så att hon inte kommer att hinna köpa sin lunch. De sakerna som hon behöver för att kunna liksom...
Eller det hon har planerat helt enkelt.
Precis, precis.
Man vill vara i tid, det är ju lite jobbigt. Och, alltså det är ändå ett tåg som går.
Ja, precis. Nej, nej. Utan då drar man ut på tiden så mycket som det bara går. Så att kvinnan är i upplösningstillstånd när hon ska lämna. För att kvinnan
inte här då.
Ja, för att kvinnan ska sluta åka.
Mm.
Just de här dagarna.
Mm.
Kan handla om 1 till 3 dagar på en hel månad.
Mm. Eller ett år.
Eller ett år.
Eller 3 år.
Ja, kvinnan ska straffas.
Mm. Hela tiden.
Jajamän. Det är väldigt viktigt. Mm. I många fall.
Men det är också det som gör att hon inte vågar då. Det är ju det här som, då vill hon inte åka dit igen. För det blir supigt.
Exakt.
Precis. Det gäller ju allt, även om man träffar vänner.
Ja, ja. AVS ska vi inte prata om.
Nej.
Nej. Du ska vara hemma 10:00, annars så blir det ingenting.
Ja,
ja, så kommer man hem. Så kommer man hem då kanske 9:45. Ja, nej, det är då jävlar, vet du.
Mm.
Får man sig någon gång.
Ja, eller så blir det att han helt enkelt ringer och smsar, du vet, hela tiden.
Sönder, ja, ja.
Sönder henne, så att hon bara, ja, det är bättre att jag går hem, så slipper jag det här.
Hela kvällen. Det finns även de som börjar dricka fast de har barnen hemma för att kvinnan ska komma hem. Ja, för att kvinnan ska känna att hon inte...
Ja, hon känner ju alltid ansvar.
Ja, ja.
Hon känner ju alltid ansvaret.
Precis.
Skydda barn.
Exakt, så då måste ju kvinnan åka.
Mm. Ja, det är ett bra knep.
Mm, verkligen. Och jag tänker om vi ska återknyta lite till och reflektera över Annas intervju.
Mm.
Han sätter ju sig, eller han skickar ut henne i skogen.
Ja, precis.
Ja.
Alltså det är helt galet, men alltså vem gör så?
Mm.
Men det är såna här saker som händer. Tyvärr är det så här, och det här är bara en grej av fruktansvärda saker som kan hända.
Mm.
Men tänk den liksom maktlösheten som Anna känner där.
Ja.
Och just att han håller på och bara terrar henne i bilen och,
ja.
Och håller på och liksom, så att hon inte kan köra liksom.
Mm. Mm.
Alltså det blir en livsfarlig situation.
Mm.
Det är en fara för liv som uppstår.
Inte helt ovanligt, tyvärr.
Nej.
Just detta med bilar och fart.
Nej,
och
exakt.
Situationer.
Mm. Där de gärna alltså gasar på om han kör då.
Mm.
Så kan de gasa som bara den och tills hon liksom, tills den nivån att man blir riktigt rädd.
Precis. Gärna i kurvor och sånt.
Ja.
Där bilen kan välta och gärna om det sitter barn med i bilen.
Exakt.
Jättebra sätt att få tyst på offret, om man säger.
Mm. Och det är bara såna skrämselgrejer de håller på med.
Mm.
Och då blir det att hon liksom blir timid. Då gör hon ju som han säger.
Ja. De kan även åka tillsammans med kvinnan om kvinnan kör och gör en handbromsvändning i en allé fullt med bilar runt omkring som förflyttar sig. Det är också en bra strategi för att skrämma upp.
Mm.
Det finns många olika sätt.
Alltså jag fattar inte de vågar. För att,
nej.
Alltså som sagt, det finns ju trafikanter och alltså det är ju massa bilar runt omkring och ändå att de gör såna här saker.
Men du vet, det är empatilösa människor det här.
Jo, men det är ändå också fara för deras egna liv.
Ja.
För förövarens liv, för han sitter ju faktiskt i bilen.
Ja,
den där fattar jag inte riktigt alltså.
Nej, men de är ju inte så rädda.
Nej, i alla fall inte för sånt.
Nej, nej.
De är bara rädda för andra män.
Ja, ja, det måste vi ju prata om.
Mm.
Detta med andra män.
Ja, det är där många, alltså det jag blir lite ledsen över ibland när jag får höra de här historierna, hur anhöriga inte vågar.
Ja.
försöka hjälpa kvinnan i situationen bara för att de är rädda för honom. Och jag skulle säga att det är extremt få gånger man behöver vara rädd för honom. För hans target är bara kvinnan. Det är inte alla runt omkring. Det är hon som gäller. Och om hennes bror skulle komma, eller om hon har en vän som är en man, eller ja, det har hon kanske inte, men säg en bror eller en pappa eller någonting eller sådär. Att man ska våga konfrontera. För han kommer inte bete sig likadant mot de andra som han gör mot kvinnan i fråga.
Nej, precis. Sätter man honom bredvid en annan man, då blir han som en liten grå tyst mus.
Ja, för de har ju så dåligt självförtroende.
Ja.
Och de klarar inte det här. De mäter sig med alla män hela tiden. De tittar på alla män runt omkring dem.
På vilket sätt menar du då?
Ja, men lite så här, vad har den för bil? Hur mycket pengar har den? Hur mycket tjänar den? Mm. Vad har den för position i företaget? Etc, etc. Alltså allt där, alltså verkligen så här, ja.
Hur stor?
Ja, sån har den andra och så.
Ja,
så det är liksom, det är väldigt mycket mätande med andra män. Så alla män i en förövares omgivning är ju ett hot.
Mm.
Och det spelar ingen roll om det är din bror liksom, eller kvinnans bror. Eller, för det är ändå ett hot, för det är en man.
Sen tänker jag att även andra människor som rör sig runt kvinnan och som har någon form av inflytande i hennes liv också är ett direkt hot för hans maktutövande.
Ja, det är ju alla överlag. Så är det ju. Han petar ju bort dem så mycket han bara kan. Han lyckas ju till och med peta bort om det finns barn som hon har från tidigare relation. Det kan han peta bort.
Där ska jag också säga att det blir ju även tvärtom. Alltså det är många kvinnor som är förövare som petar bort mäns barn.
Mm. Ja, ja.
Det är också väldigt, väldigt vanligt faktiskt.
Ja. Och då har man ju liksom, då har man gjort det ultimata.
Mm.
Om man lyckas peta bort den utsattes barn, jag menar då har det gått väldigt långt att man till och med går med på det. Och man kan tänka sig, hur gör man det? Jo, men det är lite så här att kvinnan i fråga, hon har ett sånt dåligt liv, känner hon, att det här blir inte bra. Så det är bättre att barnet får vara hos sin riktiga pappa.
Mm.
Så, men hon väljer att stanna kvar i det. Det är helt okej, men barnet måste bort därifrån. Så inte ens där reflekterar hon över det, utan det är helt, nej men bara barnet försvinner och inte behöver vara här, så allt cool.
Mm.
Så att,
eller så är förövaren, så har förövaren indoktrinerat den utsatta så till den grad att den utsatta börjar tänka i förövarens tankar. Alltså att förövarens verklighet blir den utsattas verklighet till slut.
Ja, jo, men det, alltså han skapar ju ändå liksom en värld som de två ska leva i.
Precis.
Lite så blir det ju.
Som oftast inte stämmer överens med verkligheten.
Nej, för de ljuger och hittar på massa saker. Och ofta det här om att SOS kommer ta dina barn. Och du klarar inte utan mig. Och ingen annan vill ha det. Alltså det går ju varje kvinna som kommer hit. Som kommer till kvinnojouren till exempel.
Ja.
De är ju verkligen så här. De tror ju på det.
Precis.
Så att det är liksom när man sitter utifrån och hör allt det här. Så kan man tycka ibland att vad är det som pågår liksom. Men det är ju det här. Rationella försvinner liksom.
Ja.
Det perspektivet finns liksom inte kvar. Det är bortsuddat totalt. Utan det är liksom. Och det är just det här att man. För man lever, andas och äter honom.
Ja.
Det är han som blir allt till slut. Och det är skrämmande att se hur de här kvinnorna. Bara tänker honom.
Ja.
För det handlar om honom dygnet runt. Även om de är på sin arbetsplats så är det fortfarande han de måste hela tiden rättas efter. Om det ska smsas och det ska ringas på lunchen. Och det ska smsas på efter lunchen och det ska hållas på.
Mm.
Det här går ju hon och tänker på hela tiden.
Mm.
Och hur hon ska bete sig på jobbet så att han inte tror att hon är otrogen. Och hon måste tänka varenda steg och allting handlar om honom. Det handlar inte om någonting annat.
Precis.
Och de har inga liv.
Nej.
Kvinnan lever bara honom hela tiden. Hon måste hela tiden anpassa sig efter honom.
Mm.
Och det här är så tragiskt att se kvinnor som liksom då har levt många år med de här.
Mm.
Och de har liksom, alltså det här låter så hemskt, men de har ju förlorat så många år av ett liv för att de bara ska rätta sig efter honom, anpassa sig efter honom, känna av läget och tassa på tå. Och det var ju det som Anna faktiskt pratade om också. Att hon behöver ju tassa på tå kring honom också. Hon kände ju av, du vet, det här med att hon i typ, om han bara handlade dörren eller ett sms och så här. Hon kände ju av läget innan hon ens träffade honom. Och det är precis det som en kvinna i en sån situation lär sig.
Precis.
Varenda millimeter känner hon av.
Ja. Exakt.
Och en sån person blir också en människokännare. För det är som i mitt yrke som har jobbat på kvinnojour, då blir det ju, alltså många kvinnor jag möter ser jag ju hur de bara, vet, läser mig upp och ner, det slutar liksom inte. Vissa är mer extrema än andra, men det syns så tydligt.
Ja, men precis. Vad tänker du mer kring Annas intervju?
Ja, men jag tänkte lite på det här med, som hon sa, med telefonen och det här, att han kontrollerar genom telefonen och lösenordet. Och så kommer jag ihåg att jag ställde någon fråga, men varför gav det han lösenordet i telefonen?
Precis.
Och det var så klockrent hennes svar där. Att, nej, men det var ju bara enklare, för jag orkar inte hålla på. Hon orkar inte hålla på och älta och bråka med honom om en telefon, utan men ta den, kolla själv, se om jag är otrogen liksom.
Just det.
Och det här är ju liksom en never ending story, det här med otrohet, herregud.
Ja.
Han hittar på alla möjliga, hon får ju höra det varje dag, kvinnor. Du är otrogen, har man inte varit det i mjölken på ICA liksom, så är det busskuren på väg hem. Alltså det är ju så sjukt. Men det är ju så här att det är ju han som är otrogen. Alltså han, allting han anklagar henne för och säger att hon är psykiskt sjuk och hon är narcissist och hon är störd och hon är sjuk i huvudet och hon borde läggas in och allt vad det är. Hon är otrogen. Alltså han pratar ju bara om sig själv hela tiden.
Precis.
Varenda ord är egentligen, berätta exakt vem han är. Det är bara att ingen hör det.
Exakt.
Och liksom, det är ju han som är otrogen. Hon skulle aldrig komma på tanken att vara otrogen, för det vågar hon inte.
Precis.
Hon är ju faktiskt kär i honom.
Ja.
Men han. Han är otrogen. Till 99% så är alla de här förövarna otrogna.
Ja.
Och då är det rätt att anklaga någon annan. Alltså han, det är ju så hela deras sätt att vara på, hela förövarens liv går ut på att skylla över allting på alla andra.
Ja.
För det är ju aldrig någonsin hans fel.
Precis, han speglar över hela sitt.
Ja. Projicering, ångest, allt projiceras bort från honom.
Precis.
Och det är också det därför han ställer till med de här bråken och sånt.
Kan du berätta lite om det?
Jag har ju alltid något exempel på, på fickan. Men han, om inte han riktigt, alltså han får ju energi av de här bråken och information. För att när han anklagar henne, när han tjafsar med henne, så är det också så att hon vänder ut och in på sig själv och berättar in i minsta detalj vad hon har gjort och varit och vad hon, vilket millimeter till höger och vänster hon har tagit, så berättar hon det för honom. För att hon vill ju, hon skyddar ju sig själv genom att berätta, men jag har ju inte varit otrogen.
Precis.
Jag har ju bara varit på ICA och jag hämtade den och den och jag gick den och den vägen och jag parkerade där. Alltså hon berättar allt. Och då får han informationen.
Just det.
In i minsta detalj.
Ja.
Och sen betyder det också att i nästa steg då, så blir det ju svårare att ljuga om man alltid pratar sanning.
Precis.
Så att det där är ju liksom, alltså han vet ju precis vad han håller på med.
Ja, det är ju, de är ju strateger.
Oh ja.
De vet precis vad de pysslar med.
Mm.
Det är ju ganska intressant, för att det är som om att de har läst samma bok. Fast de gör på lite olika sätt.
Ja, ja. Stöpta samma form.
Det följer en viss mall.
Ja, oh ja.
Det är någonting som vi ser väldigt tydligt.
Visst, det är liksom,
eller hur?
Det är som man brukar säga. De är stöpta samma form. De är bara olika mycket fysiskt våldsamma.
Exakt. Den brukar
vi använda oss av.
Den använder vi ofta. Ja.
Men sen så kommer jag att tänka lite där på Anna också, att hon kom ju in i hans liv och han hade ett barn sen innan.
Just det.
Och det här hör jag ju också jämt i princip, eller de som har barn som sen tidigare förhållanden, att han lämpar ju alltid över de nya barnen eller det nya barnet, eller på henne så att säga, på den nya kvinnan.
Gör henne ansvarig mer eller mindre när han
Ja.
då har barnen eller på hans veckor.
Exakt. Och det liksom hör jag hela tiden. Och ibland kan ju en kvinna, alltså mamman till barnen som har lämnat honom, kan ju tycka att det är skönt ibland, för då vet hon att träffar han en ny så vet hon att den nya kvinnan kommer ta hand om barnen, för hon vet att han kommer inte göra det.
Exakt.
Så där kan man ju ibland känna att det är skönt då. Men ändå, då kan man undra så här, men varför kämpar han för barnen? Varför vill han ha delad vårdnad? Varför ska han allt det här? Varför är det så?
Precis.
Men det handlar ju om pengar och makt och att han ska kunna ha kontroll över henne fortfarande, även
Ja.
om de inte lever ihop.
Och i många fall, till syvende och sist, så är det inte så viktigt för mannen att faktiskt få ensam vårdnad, för att de är oftast inte intresserade av att ta hand om.
Nej.
Utan barn som är små, ja, det är bebisar som man inte kan prata med. Man kan inte leka med dem och de kan inte få ut någonting av det. Och de förstår sig inte på dem och de har inte det här känslomässiga bandet som
Nej.
kvinnan får med barnet i magen.
De har ju noll känsla för barn, liksom.
Precis, men däremot om barnet är 9-10 år, kan prata för sig, kan spela fotboll och det börjar bli lite roligt att hänga med barnet. Ja, men då får ju han ut någonting av det och kan använda barnet som motmedel mot kvinnan, mot mamman.
Ja, alltså det är så att han påverkar ju barnen negativt. Och till slut så kan ju han faktiskt se till att alla barnen är mot henne, mot mamma.
Precis, och i många fall så blir det ju även påtryckningar från släkt och familj i vissa lägen.
Ja, i vissa lägen så är det mamma, alltså farmor kan ju vara en jobbig person, för att det är relationen mellan henne och då förövaren, alltså hennes son. Det kan vara väldigt extremt, ibland kan det vara väldigt så, mammas pojke.
Ja.
Och då blir det inte lätt för kvinnan som är utsatt.
Jag skulle säga att det är många som vi träffar här via vårt arbete som faktiskt har stora problem med farmor.
Det springer man på en del. Men det gäller som sagt att stärka upp henne i det.
Precis.
Det är inte alltid lätt det där.
Nej.
Men det är som sagt, om man kontaktar oss så kan man få tips hur man ska hantera det där.
Precis.
Allting vill vi inte avslöja, för vi vet ju att förövare också lyssnar på den här podden. Så
Exakt.
att därför kan vi inte riktigt förklara allt som vi vill, utan
Inte i detalj i alla fall.
nej, precis. Det vill vi inte göra.
Nej.
För det finns olika knep som gör att hur man kan hantera en sån här person och så.
Precis. Precis. Det ska hållas lite hemligt.
Men Anna har ju, det finns ju olika reflektioner. Jag tänker på att hon sa att hon bär med sig triggers fortfarande.
Just det.
Och triggers, det kan ju vara, alltså det handlar ju om att du blir triggad av någonting som du kan få ångest över det, till exempel, eller du mår dåligt eller någonting. Och då handlar det om, för henne var det ju till exempel jobbigt där med stängda dörrar, även långt efteråt, hur hon inte klarade det och hon stängde dörr. Och samma med då hennes barn som liksom klängde runt halsen och hängde. Alltså han är ju ett barn, han är liksom leker ju, men hon tyckte det var extremt jobbigt för att hon har liksom blivit strypt.
Precis, och på tal om det. Strypvåld är ju väldigt vanligt i sådana här relationer, tyvärr.
Och specifikt i unga relationer. Det blir normaliserat. Den här generationen normaliserar strypsex och strypvåld.
Precis.
Och det är en helt annan sak. Jag vill bara nämna det, vi kan inte ta det idag, men det är en farlig, farlig utveckling.
Precis, och det är någonting som vi kommer att prata mer om längre fram också, tänker jag. Men någonting som kan vara lite triggande, det är ju att ha halsdukar på sig.
Ja.
Vissa smycken.
Mm.
Även
bandana typ, eller sån här...
Ja, polojumprar och sånt där. Där det liksom stänger åt, ja, eller smiter åt.
Det stramar åt, ja.
Ja, men precis. Det kan ju vara triggande.
Men triggande kan också vara så, om han har sagt vissa ord.
Mm.
Och om man hör det från någon annan så blir man triggad. Alltså det handlar om dofter. Alltså det kan ju vara allt möjligt. Det finns inget bestämmande vad en trigger är, utan det handlar om att den här doften, ljudet, ordet, språket kopplas till förövaren.
Det tar den tillbaka.
Ja.
Mm.
Och då får det ger ångestpåslag och så. Och vissa klarar sig ur det här.
Mm.
Alltså det typ minskar ner. Det blir inte lika farligt efter ett tag. Man känner inte samma känslor. Kanske efter några år eller några månader. Alltså inte vet jag. Det kan ju, det tar ju olika tid för olika människor att bearbeta och sådär. Men vissa saker kommer ju alltid sitta kvar. Mm. Sen kanske det liksom så här fejdar ut lite grann med åren. Men det kan man aldrig veta. Det beror ju helt på vad man har varit med om.
Jag vet kvinnor som, eller utsatta då, som har stått på, ja, i olika butiker i kö, ska handla mat. Där de får sådana extrema ångestpåslag och hjärtfrekvensen ökar markant.
Ja.
För att man har råkat se ett par sådana där glasögon som förövaren hade. Ja. Eller hans namn nämns,
ja,
i butiken. Mm. Eller ja, det kan vara en doft som påminner. Och det behöver inte ens höra ihop med situationen, nej, eller händelsen där man är, utan det kommer från ingenstans. Och det är ju det som kallas för trauma.
Mm.
Då har man ju oftast PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är, ja, det är ganska allvarligt. Men det kan man få hjälp med.
Ja, det kan man ju absolut få.
Mm. Men triggers är ju, det är viktigt att veta att även... Det här är ju någonting som man brukar inte prata om, det för man vill ju inte lägga skulden utanför förövaren. Men i många fall, om man har till exempel skaffat familj med förövaren, då har man ju vissa egenskaper som kan gå i arv, vissa, ja, alltså påminnelser, alltså som röst eller vissa ord som sägs på samma sätt som förövaren då, som går i arv till barnen.
Mm.
Så att barnen kan prata i monolog till exempel, om de vill någonting särskilt mycket.
Ja, men det blir att barnen liknar honom eller beter sig som honom, kan ju barnen göra självklart, för att det är ändå,
ja,
en del av barnen finns. Det finns ju både mammor och pappor i barnen, så att säga.
Precis.
Så det är klart att om han pratar på ett visst sätt,
ja,
då kan ju barnen ta efter det.
Ja, precis. Och det har ju ingenting, det är ju inte barnens fel såklart.
Nej.
Men det är ju
jobbigt för mamman att hantera.
Ja, det blir ju ett trauma igen.
Ja. Men något jag vill nämna är också att när man lever ihop med en sån här person, så är det så att han hela tiden säger att han ska förändras, eller han ska göra si och så, och han ska göra massa saker. Och han säger en sak men gör en annan. Och det som jag brukar säga, det som kommer ut i munnen måste ju stämma överens med den handling som han har sagt att han ska göra.
Precis.
De måste ju gå ihop. Det kan inte alltid vara så att han snackar en massa och så sker det aldrig handling. Och den reflektionen, det gör inte heller kvinnor som är i den här situationen.
Nej.
Utan de bara lever på hoppet och hoppas att det ska förändras så himla mycket.
Just det.
Och den här förändringen då... Den är ju Många, alltså det som jag ibland frågar kvinnor så här, men vad är förändring? Vad betyder förändring för dig? Ja, då kan någon säga till exempel att nej, men förändring är, det var när jag skilde mig, eller det var när jag köpte en egen lägenhet, eller det var när jag flyttade utomlands, eller det var när jag reste jorden runt. Okej. Okay. Men det finns ju också förändringar, typ som att byter hårfärg, det är också en förändring. Eller du dricker
Precis.
Te istället för kaffe, det är också en förändring.
Just det.
Men vi, det känns som att många lever efter att en förändring måste vara så enormt stor hela tiden.
Mm.
Det måste vara liksom så extremt, då är det bara en förändring. Det är aldrig en förändring i det lilla, för det ser man inte som en förändring. Men då när man lever med förövare så vill man förändra honom hela tiden, att han ska bli den snälla, som många uttrycker sig. Ja, men den där snälla, hur kan man vara en person som är genuint snäll, men ena stunden då bli ett monster som kan kalla en för de mest fulaste ord man kan tänka sig. Eller meningar, eller bete sig riktigt illa, eller vara fysiskt våldsam, eller bete sig. Hur kan man då tycka att den personen är snäll, för att han är snäll korta stunder ibland? Och det blir ju också det här att han är ju så himla fantastisk när han är så kallat snäll.
Just det.
Och det är ju det som gör att kvinnan också stannar kvar. För att man väntar ju bara på honom. För hon vet ju det, att där inne någonstans, mellan alla de här lagren,
Precis.
Så finns den här snälla personen.
Jag har ju sett, jag har ju upplevt, jag
och det
vet
var så
ju att han är snäll. Ja.
Och romantiskt var det också.
Och han är ju så snäll, det är ju bara synd om honom.
Ja, ja. Han hade en trasig nalle när han var liten.
Ja. Exakt.
Det är så synd om honom. Och det är det här som gör det så svårt. Logiken försvinner liksom. Det logiska tänket försvinner verkligen när du lever ihop med en sån här person.
Ja, precis.
Och det är lite det som gör att de stannar kvar så länge. Och för att man tänker för barnens skull och alla de här grejerna.
Och sen kan man också strössla lite granna ovanpå detta. Att ofta har ju förövaren kommit med hot.
Ja.
Som vi pratade om innan. Att du klarar inte någonting själv. Du kan inte ta hand om ekonomin. Jag äger dig.
Ingen vill ha dig.
Du är inget utan mig.
Jag kommer ta barnen från dig.
Du kommer aldrig lösa detta själv.
Eller jag tar livet av mig om du lämnar mig.
Du vet ju hur dålig du är på det här.
Ja, du är ju psykiskt sjuk.
Ja, ja. Alltså, du vet ju att du inte klarar någonting utan mig.
Ja.
Du kan ju inte ens betala räkningar.
Hur ska du klara det?
Ja.
Så att när man blir matad med allt det här, dag ut och dag in, och det här är ju bara liksom ett axplock.
Och väldigt, väldigt minimal.
Ja, jag säger ju inte alla de här fula, hemska, vidriga sakerna som de här kvinnorna får höra. Det behöver inte vi ta upp här.
Precis.
Men det är liksom, du blir så otroligt nedbruten av detta.
Och hjärntvättad.
Ja.
Så till slut så tror ju kvinnan på detta själv.
Ja, återigen, nu är vi inne i bubblan.
Precis.
Det är bara han som gäller. Det är bara han som hon går och tänker på. Det är bara han som hon hela tiden måste anpassa efter. Och hon måste anpassa barnen efter honom också.
Ja.
De får vara tysta, de får inte låta, de säger så. Hela tiden får hon tassa. Varenda minut på dygnet, till och med när hon är på jobbet. Galet.
Ibland reagerar vänner och familj på det också. Och tycker att när de ringer och frågar henne hur hon mår, då är det bara att hon svarar på frågorna utefter hur det är för honom och hur han mår och i hans verklighet. Så att ibland kan vänner och bekanta nästan bli triggade själva av att, men varför svarar du åt honom? Det är ju dig vi frågar. Men många vågar ju inte säga någonting eftersom att de ser ju att hon är ganska styrd. Och där behöver man våga fråga,
ja.
Tänker jag.
Det måste man alltid göra, även om det är obekvämt. Så, och hon kommer neka. Det
kan
hon att göra. Men det viktigaste är att hon förstår att du förstår. Och Precis. Att hon kan springa hem till dig om hon behöver.
Precis, plantera ett litet frö hos henne som hon kan få tänka på. Så att hon vet att du finns där när hon kommer behöva det.
Och det kan ju ta 1 år, det kan ta 10 år, det kan ta 2 veckor liksom. Det är ingen som vet, men
precis.
Bara hon får veta det.
Mm.
För att när hon väl står och vill kanske lämna så kanske hon inte har så, kanske känner hon sig ensam.
Mm.
Ja, nej, men nu flyger vi fram och
ja.
Vi är fortfarande lite i familjelivet. Vi försöker förklara lite hur det är att leva med en förövare. Så vi har inte gjort slut än.
Nej, nej.
Så att säga.
Precis.
Utan vi försöker få fram här syftet liksom att hur kan det se ut att leva ihop med en sån här?
Mm.
Och det är ju liksom inte helt lätt som ni förstår. Och vi vill gärna att ni mejlar oss frågor också, ni som lyssnar på oss. För att alltså, ni kan ju kontakta oss via både Facebook och Instagram.
Precis.
Och mejla.
Just det.
Och mejlen är
osminkat@outlook.com.
Yes, där har vi det. Och är det så att man känner sig utsatt så skulle jag säga att man ska försöka kontakta sin närmaste kvinnojour.
Mm.
För där kommer man få det stödet man behöver.
Och mer konkret hjälp.
Ja, lite mer hands-on så. Mm. Kvinnojourer hjälper till med lite allt möjligt. Så att det är en bra grej.
Mm.
Sen kan man alltid ringa kvinnofridslinjen som är öppet dygnet runt på 116 16. Och är det akut att man behöver hjälp så ringer man alltid 112. Tveka aldrig att ringa 112.
Precis.
Men tack för oss.
Tack för oss.
Hej
då. Hej då.
Just nu saknar vi en sponsor, men hoppas att du vill vara med och prenumerera på podden som finns där poddar. Om du vill komma i kontakt med oss eller vara med och sponsra vår kanal, mejlar du osminkat@outlook.com.